Hur låter en växt? Förmodligen ingenting som vi kan höra rakt av med våra mänskliga öron. Men om man sätter sensorer på växten som mäter elektriska impulser och kopplar det till en synt, då uppstår musik. Men vad säger tonerna oss? Det är något vi ska försöka ta reda på här i Naturmorgon från den 22 november 2025. Ja, vad var det där? Kanske man undrar om man precis vaknade. Ja, det är faktiskt en gran som kan låta sådär om man kopplar det till en synt, ni vet, ett sån här elektriskt musikinstrument. God morgon och välkomna till Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Jag heter Joakim Lindvall. Ja, idag ska vi faktiskt spela en hel del musik i programmet, men inte vilken musik som helst då, utan växtmusik. Vår fältreporter har nämligen träffat två konstnärer som har spelat in ett 100-tal växter som kan sjunga för oss, kanske man skulle kunna säga. Men vi ska också få komma ejdrarna nära på Stora Karlsö utanför Gotland.
Så då ligger de bakom stenen här, så vi får vara lite försiktiga.
Här är, ligger ejdrarna?
Ja, precis. Det är två ådor, alltså honor, som ligger kvar här. Aha. Och ruvar på ägg.
Hör Helena Söderlunds reportage om ejdrarna på Stora Karlsö i nästa timme. Vill du höra av dig till programmet så är du varmt välkommen att göra det till naturmorgon@sverigesradio.se eller på sociala medier där vi heter just Naturmorgon. Men nu ska vi få träffa de bägge konstnärerna Simon Torsell Lerin och Bettina Videvold Hystad i Sunnemo i Värmland. Simon och Bettina ville motverka sin växtblindhet, något som vi har pratat om tidigare här i Naturmorgon. Och det har de bland annat gjort genom att spela in elektriska signaler från ett 100-tal växter både här i Sverige och i andra länder. Signaler som sedan omvandlas till ljud. Lisa Henkoff mötte dem en vårdag i Sunnemo i Värmland.
Nu ska det alltså monteras en studio här. Så vi kan lyssna på växterna.
Ja, ska bara hämta lite så är vi snart.
Va? Nu ska vi se här. Nu vill jag vara med, Simon. Vad gör du? Du sätter på små klämmor.
Ja, precis. Nu sätter jag på. Nu ska vi se om vi får...
På granen?
Ja, exakt. Vi ser om vi får signal. Så ska jag bara...
En plus, en minus.
Ja,
är
exakt.
Det så?
Ja, det är det.
Och så ett mixerbord här.
Ja, nu ska vi bara se om vi får volym här.
Ja, fåglarna håller igång.
Vi borde ha ljud.
För det här är ju liksom själva synten då, eller?
Mm.
Den har ju inga tangenter som man kan spela på.
Nej, det går att koppla ett tangentbord till den också om man vill. Men...
Ja, men du kopplar en växt istället.
Ja, nu kopplar jag en växt istället. Vi ser varför jag inte får ljud.
Men jag tror att den inte ger så mycket signal nu. Ska jag hålla i dem så att vi vet?
Vi kan prova bara. Men
ja, jag ser att den får ljud. Inte...
Bettina håller nu i de där.
Det måste vara ett kabel.
Oj, så låter Bettina. Nu sitter det alltså.
Där, nu fick vi. Nu fick vi ljud.
Oj, det sitter alltså en svart och en röd klämma på en liten grangren.
Ja, precis. De här två sensorerna, de mäter elektrisk aktivitet inuti den här granen. Så att det, tonerna vi hör här styrs alltså av växtens egna elektriska aktivitet. Så att det är granen som bestämmer vilka toner och rytmer som kommer. Den var ganska stillsam, granen, nu.
Tycker du det?
Ja, och nu fick vi lite mer aktivitet.
Den hörde dig.
Ja.
Den bara, jag är inte stillsam. Jag minns han när jag sa på lite här. Men de sitter bara en centimeter ifrån varandra ungefär, de här klämmorna.
Ja, man kan prova. Vi kan prova att sätta dem någon annanstans.
Oj, nu händer det jättemycket. Vi kanske kan ha aningens lägre där.
Ja.
Fast den är väldigt ojämn, granen.
Ja, man får vara med och kontrollera lite, för man vet ju aldrig riktigt vad vi kommer få ifrån den. Och sen så är det också så att när vi började med det här projektet för ungefär 7 år sedan, då tänkte vi att det var granen vi spelade in eller växten vi spelade in, men vi har liksom insett genom det här projektets gång att det är egentligen inte växten som blir inspelad, utan det är omgivningen som blir inspelad genom växten. Så att,
hur menar du då?
Jag tänker att om det kanske kommer någon liten insekt som kryper på barren här, mikroorganismer eller andra bakterier som granen är i kontakt med, eller svamparna i mycelet här under oss, det kan vara signaler som kommer därifrån som påverkar granen och så, som sensorerna fångar upp. Så att vi tänker oss kanske inte att det är en inspelning av bara granen, utan det är en inspelning av det här ögonblicket bara som granen är i just nu och den här omgivningen.
Mm. Och så är det också hur nu kommer ju akkurat sola genom skyn, hur de liksom sänder lite solstrålar ner på granen, men det är också lite vind som gör att den beväger sig lite, så också alla de här med och påverka de här signalerna man får.
Ändrade du position lite där och då plötsligt blev det mer signaler?
Ja, nu blev det lite mer aktivitet här. Och det här är ju
lite längre ifrån varandra.
Ja, och det här är ju spännande, för det är ju vi vet ju som sagt aldrig riktigt vad det blir för signaler. Och vi märker ju att när vi spelar konserter med växter till exempel, så kan vi förbereda oss inför en konsert och sätta upp sensorerna på växterna så här. Och så får vi en typ av signal, men sen när publiken kommer på konserten och luftfuktigheten i rummet ändras och kanske temperaturen ändras lite grann, då spelar växterna helt andra signaler, för de på något sätt reagerar på de här olika förändringarna som har skett i rummet då. För det kan ju vara många som frågar sig, hur låter en gran eller hur låter en björk till exempel? Men det är som sagt väldigt svårt att svara på, för att den här granen låter så här just nu när solen lyser, men sen skiner på den just nu. Men sen om det kommer ett moln när den hamnar i skugga, så kanske den börjar ge ifrån sig andra signaler. Eller om det blir varmt eller kallt här, så ger den andra signaler. Och vad det kommer för insekter och kryper här är också med och påverkar.
Så är det egentligen så att man skulle kunna testa och klappa lite på granen? Om jag klappar på den grenen där uppe, ska vi se om det...
Ja, det kan du prova.
Om det händer någonting. Då tar jag alltså en gren som är... Den är nästan en meter ifrån här. Och så tar jag ett stadigt tag. Jag till och med ruskar lite på granen. Den tystnade.
Nu blir den lite still. Nu kommer den igång. Oj, nu fick vi en...
Ja, så där kan en gran låta genom Simon Torsell-Lerin och Bettina Widevold Hystads synt. Det är alltså granens elektriska impulser som har omvandlats till toner. Mycket häftigt. Och vi kommer att höra mycket mer om det här hela morgonen, och det var ju Lisa Henkow som hade besökt dem i våras. Men nu hörni, nu ska vi ut på böljan den blå, och inte de närmsta böljorna utan till Barents hav mellan Svalbard och Nordnorge. God morgon djuphavsforskare Christian Nilsson.
God morgon, god morgon.
God morgon, god morgon. Ute på Barents hav alltså, långt upp i norr, direkt här på morgonen. Alltså Christian, hur ser du på Barents hav klockan 6:21 en lördag morgon?
Inte så mycket alls. Jag ser inte särskilt mycket utan stjärnorna uppe på himlen och ljuset från båten. Det är ganska mörkt just nu.
Men det är stjärnklart alltså?
Ja, det har vi på turen. Nu är det inte molnigt.
Nej. Vad är det kallt?
Faktiskt inte. Det är förhållandevis milt. Vi har rört oss från nordväst om Svalbard, där det var effektiva minus 37. Och nu kanske det är bara någon enstaka minusgrad. Kanske till och med runt nollan. Så känns nästan tropiskt i jämförelse.
Okej, men det blåser en del. Om du fryser får du gå in, Christian. För nu står du på däck då, på det här stora forskningsfartyget. Som också är en isbrytare. För det är väl is på havet, eller?
Jajamän. Så vi är ute och ska försöka utforska extrema miljöer i en av de mer extrema tiderna på året. Så då gäller det att kunna ha en båt som kommer igenom isen här uppe i norr, så att man kan komma ner tusentals meter under.
Ja, men berätta, vad är det du gör där ute på Barents hav? Och ni har varit längre norrut också tidigare i veckan här. Men berätta, vad är det du håller på med?
Ja, så jag är på en expedition som kallas för Extremes, som är anordnad av universitetet i Tromsö. Och det är en expedition som anordnas för massa olika forskare från flera universitet. Mm. Och då har vi folk hela vägen från geologin upp till då det jag gör, biologin. Mm. Och vi ska alla från vårt eget vetenskapliga, men också lite konstnärligt perspektiv, undersöka extrema miljöer långt, långt ner på havets botten.
Mm. Det låter häftigt. Alltså, hur gör man det? Titta långt, långt ner på havets botten.
Ja, så det vi har lyxen att ha med oss är en robot som sitter kablad till båten med ungefär 4 kilometer kabel. Mm. Och den kan vi sänka ner genom ett specialdesignat hål i mitten på båten. Så oavsett hur isigt den är, så kan vi alltid sänka ner den här roboten. Mm-hmm. Och då är det som en livestreaming utav det roboten ser där på havets botten. Mm-hmm. Som vi får se uppe i ett mysigt konferensrum uppe på däck.
Okej, men hur ser det ut där på havets botten då, Christian? Det beror väl på var någonstans ni tittar ner. Men vad har du upplevt hittills? Vad har ni sett för miljö?
Jo, men det är lite allt möjligt. Först och främst på de flesta ställena så är det bara gammal hedlig lera man ser. Mm. Men när vi kommer till de här då mer extrema miljöerna, så är det framförallt det första man kan lägga märke till är vita mattor utav bakterier. Men sen så när man tittar lite närmre botten så ser man saker som har lite mer liknande färg till bakgrundsbotten. Och då kan det vara skogar utav mask. Men på sina ställen kan man också se extrema geologiska fenomen såsom metan i isform. Men vi har till och med också sett naturlig olja som bubblat upp från havets botten på sina ställen här.
Mm. Och blir man nyfiken på hur det här ser ut så har vi lagt ut lite bilder på Naturmorgons hemsida. Maskskoga, sa du Christian, vad är det för någonting?
Ja, så det kanske låter lite udda när man först hör det, men det är egentligen ett ganska bra namn. Vi har alltså maskar som lever i symbios med en bakterie som kan, på samma sätt som växter gör fotosyntes, så gör bakterier något vi kallar kemosyntes. Mm. Vi kan se det som samma grej fast de använder kemikalier istället för solljus. Mm. Och då är det så att de här maskarna som är rörmaskar då, De behöver inte äta och det kan de inte heller. De har ingen mun. Så de lever bara utav kemisk energi som bubblar upp då på dessa extrema miljöer. Och sen så formar deras rör som en skog som andra djur sen kan leva i.
Ja, du berättade så roligt när jag pratade med dig häromdagen att de här extrema miljöerna, det är inga trevliga miljöer för oss människor. Alltså dels är det väldigt högt tryck och det bubblar upp massa sulfider och olja som du sa här alldeles nyss också.
Ja, precis. Och den här sulfiden är ju verkligen nyckelordet. Det är ingenting som vi människor tycker om. Så om man någonsin öppnat ett ruttet ägg eller grävt runt om i tät lera eller känt på en riktigt äcklig äggprutt, då har man känt lukten av sulfid och det är giftigt för oss människor. Ja. Och det är därför vi tycker att det luktar så illa så att vi ska hålla oss undan från det. Just Men det är massa energi packat i den här molekylen. Och det är ett helt gäng utav arter som är specialiserade och utvecklat en tolerans då mot detta. Mm. Som klarar sig och trivs superbra. Flera kilometer ner där det är massa sulfid som bubblar upp från havets botten.
Ja, och det är det som ni utforskar, alltså de här extrema miljöerna. Bland annat har ni då varit på det här Molloy-djupet, den djupaste punkten i Arktis. 5600 meter ner under ytan, men ni kom bara 4000 meter för kabeln är ju inte längre så. Men Christian, vad ska hända nu med allt det här materialet då som ni samlar in? Vad gör du med det?
Ja, så det mesta vi gör är att vi försöker rengöra det så gott vi kan. Vi får upp väldigt mycket lera med det. Och sen så skickar vi det till ett naturhistoriskt museum. Och naturhistoriska museer gör ett riktigt, riktigt kämpejobb genom att bearbeta och sortera arterna som vi hittar här ute i fält. Så vi vet vilka arter som lever vad och vad de fyller för funktion.
Mm. Ja. Och sen så skriver du rapporter om detta, antar jag, vetenskapliga rapporter. Men Christian, klockan är tidigt på en lördag morgon. Hur ser en dag ut på ett sånt här forskningsfartyg? Vad ska du göra idag?
Ja, så 7:30 frukost och så sänker de ner roboten 8:00. Och vi har 12 timmar med den i vattnet ungefär. Mm-hmm. Lite mindre, piloterna ska ha lite tid att sänka ner den och hissa upp den. Mm-hmm. Men då sitter vi och tittar på dyket hela dagen. När det är lite tråkigt som händer, då ser vi till att rengöra labbet och kanske bearbeta proverna lite extra. Men 8:00, då kommer ROV:en tillbaks upp på däck. Och då ska vi ta upp proverna, sikta ut all lera och sortera och bevara i sprit så gott det går, det vi fångat. Så det är aktivitet från att man stått upp till läggdags här på båten i olika former.
Ja, och du ska vara ute någon vecka till, eller hur är det?
Stämmer bra. Jag tror det är nästa onsdag, den 26, som vi stiger tillbaka i land i Tromsö.
Längtar du till land?
Egentligen inte. Det är ganska, ganska kul. Det är första gången jag är ute till sjö så här. Jag hade kunnat göra det några veckor till, men det är klart. Norra land hade inte suttit helt fel heller.
Christian Nilsson, alltså doktorand vid universitetet i Bergen, som är ute på den här forskningsresan Extreme. Tack för att vi fick ringa upp dig den här lördagmorgonen på Barents hav.
Ja, inga problem. Tack själv.
Hej då.
Hej.
Ja, det finns olika sätt man kan fira sin lördag på. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Det har blivit dags att ge svar på förra veckans naturfråga som löd så här. Den här arten smusslar inte med att den lever av döda lövträd, men namnet för tankarna till havet, till två olika marina mollusker. På senhösten kan den plockas i skogen, men de flesta av oss hittar den i publika kylskåp, då under delvis annat namn. Och det svar som vi hade tänkt oss är ostronmussling eller ostronskivling som den kallas i mataffären. Tre personer som kunde det och som vinner en termos, en tygkasse respektive tygmärke, alla märkta med Naturmorgon, är Lena Klamenius i Torpsbruk, Erik Hansson i Västerås och Gert Lundqvist i Avesta. Grattis alla tre! Kom. Karin Nilsson i Göteborg redde ut ledtrådarna. Hej, svaret på frågan är ostronmussling. Första ledtråden, smussla, låter ju som mussla. Svampar brukar väl heta musslingar? Ja, det finns många musslingar. Leta efter någon med ytterligare en marin mollusk i namnet. Där har vi den, ostronmussling. I mataffären kallas den ostronskivling. Citat, den växer på död ved från lövträd men kan odlas på det mesta som innehåller cellulosa, till exempel halm och sågspån. Svampen sägs vara lättodlad och lämplig som nybörjarsvamp, slut citat. Nu ringer en klocka, min dotter köpte en svampodling, ostronskivling, i ett litet pappershus. Det såg jätteroligt ut när svampen växte ut ur dörren på huset och det blev en god svamprisotto, hälsa Karin. Och så har hon då skickat med en bild på det här pappershuset där den här ostronmusslingen växer precis som hon skriver, rakt ut genom dörren. En, ser nästan ut som en sån här liten julstuga eller någonting. En väldigt rolig bild. Ja, så var det med det. Men nu ska vi få träffa den här matsvampen i skogen och det ska vi få göra med hjälp av svampexperten Maria Ahlstedt som faktiskt brukar plocka in musel och odla vidare hemma. Jenny Benson-Juvall träffade henne tidigare i höstas.
Titta vad fina de är. Vad har vi? En bokstam som ligger här. Ja, och det är en stock. Ja. Här växer det ostronmussling. Och när man odlar den här själv hemma så kallar man den för ostronskivling istället. Och det är den som du kan köpa i alla mataffärer. Så det här är samma svamp som växer ute. Den växer året runt, men framförallt börjar den komma nu. Så den här kallar vi oftast för vintersvampen då. Och nu på hösten när det börjar bli lite svalare ute så är de oftast inte så angripna heller.
Den var jättefin.
Ja.
Men hur skulle jag våga lära mig den då? För det här med svampar är ju vanskligt. Det är många som är giftiga och så.
Verkligen.
Och svampar med vita skivor brukar jag inte riktigt våga mig på.
Väldigt bra. Den här växer på död ved. Det är nedbrytare för det är de svamparna som vi kan odla hemma. Den här kommer jag fortsätta odla på. Hemma själv också. Så att jag sen får egna fruktkroppar. Men den här har ingen fot. Ibland kan den ha en liten fot. Den är ofta snedställd. Som du ser. Den kommer ut här på sidan. Växer ofta ut från döda stockar. Så här på sidan precis. Det är sällan de står uppe på. Ändå täta skivor under. Luktar lite fiskigt. Luktar på den.
Kanske, men jag tycker det är svårt. Alltså den luktar ju svamp också. Ja. Om man nu säger.
Det gör den. Svamp och lite fiskigt.
Skulle jag kunna förväxla den med någonting som inte är bra?
Ingenting som är giftigt. Så det är inte farligt. Det finns ju andra lite närliggande. Men ser de ut så här så är det en ostronmussling. Mm. Eller ostronskivling som det heter i affären.
Kan du säga någonting om färgen på... Säger vi hatt fast den inte har en fot?
Ja, ja. Det är en hatt. Det är det.
Så. Lite beige, ljust brun, lite åt, sand. Något åt det hållet.
Mm.
Kaffe, latte.
Ja. Ja, väldigt slät, fin hatt. Mm. Är den inte luden och den har ju inga hylleplättar som en flugsvamp eller så. Den är väldigt ren och fin.
Mm.
Är den. Och sitter oftast i klungor på det här viset.
Mm, det är som en hel samling. Det vet man kanske från affären också. Att man ofta köper dem som en hel liten bukett som sitter ihop.
Ja, precis. Så de här är jättegoda. De här är jättefina att ta hem och äta.
Maria, den satt ju på den röda trästan. Men den lever av ved då?
Ja, alla såna här svampar som vi kan odla hemma. De lever av dött organiskt material, alltså ved eller halm eller någonting. Så många andra matsvampar som vi plockar ute så här på hösten, de lever tillsammans med träd. Mykorrhizabildare. Men just den här lever inte tillsammans med något levande träd.
Var i Sverige finns den? Nu satt den på bok. Vet du vilka trädslag den hör ihop med?
Den här är inte så kräsen. Den lever på lövträd. Den trivs på björk och ek och bok. Och högre upp i landet finns det ju inte så mycket bok. Men då växer den på andra. Så den här finns i hela landet. Är väldigt vanlig ute. Och framförallt på hösten och vintern. Mm. Väldigt ofta så kommer den efter en köldknäpp.
Mm. Maria Ahlestedt om svampen ostronmussling, den som också kallas för ostronskivling i affären. Och reporter, det var ju Jenny Berntsson Djurvall. Men nu blir det musik här i Naturmorgon, men inte vilken musik som helst, utan växtmusik. Vi ska tillbaka till Sunnemo i Värmland, där Lisa Henkov träffade de bägge konstnärerna Simon Torsell Lerin och Bettina Widevold Hystad en aprildag i våras. Simon och Bettina skapar musik genom att sätta sensorer på växterna och koppla det till en synt. Sensorer som fångar upp elektriska signaler, ungefär som en lögndetektor funkar.
Alltså, hur får man idén att sätta elektroder på växter på det här sättet?
Ja, jag har arbetat ganska länge, eller vi har tillsammans arbetat länge med, innan vi började med det här projektet, och gå ut med mikrofoner och spela in ljud av i skogen till exempel, och haft det som startpunkt för våra kompositioner när vi gjort musik. Men sen för 7-8 år sedan så läste jag om en konstutställning som var i Los Angeles på 70-talet, där två ljudkonstnärer använde sensorer för att kopplas upp på växter och översätta det här växternas signalsystem till ljud genom ganska tidiga modulära syntar. Men tekniken, både syntarna och sensorerna, var liksom mycket mer primitiva då än nu. Så jag blev nyfiken på att liksom vidareutveckla det här och se hur kan man arbeta med det här idag, när både syntarna och sensorerna har liksom utvecklats så mycket. Så att det var liksom det var startpunkten för det.
Mm. Och så har vi också i tidigare projekt jobbat mycket med sociala projekt, där vi har inviterat in andra, en grupp med andra människor till att jobba med oss. Och då har ju de också varit med och påverka vår skapande kreativa process. Så det är också ett slags bytte där mellan en människa och en växt. För den är ju med och påverkar det. Så det är ju liksom att skifta, eller ta in en ny agent, mer en mänsklig agent.
Jo.
Mm.
Hur blir det de här olika tonerna? Det måste ju vara något som du har programmerat in här.
Ja, precis. De här sensorerna som jag använder heter GSR-sensorer. Det är liknande teknik som man använder vid ett lögndetektortest. Så att om man tänker sig då när den elektriska aktiviteten i kroppen, när man har de här sensorerna på sig, så, eller elektroderna, så omvandlas elektriska aktivitet i kroppen till kurvor så där, i en polygraf. Och det är samma som händer här, att växterna har också elektrisk aktivitet inne i växtkroppen, som de använder dels för att sända signaler internt och informera om olika förhållanden som sker här runt omkring växten, med hur mycket solljus den får eller hur mycket vatten det är i jorden till exempel. Och de här...
Jag kan nästan sänka lite till.
Ja.
För nu är den så pratglad. Ja,
nu, den vill vara med nu.
Och där flyger en humla där borta också.
Ja, så att de här då elektriska kurvorna, istället för att omvandla det till en polygraf då när man tecknar dem, så
att det liksom bara går upp och ner.
Upp och ner sådana här kurvor.
Som en kurva på ett papper. Liksom.
Precis. Istället för att göra det så översätts de här till ljud genom den här synten vi har framför oss. Så att om man tänker sig då att i den här polygrafen, om den skulle teckna nedåtgående kurva, då väljer synten en låg ton. Och sen om den växten sänder en starkare elektrisk signal så att den skulle teckna högt upp på den här kurvan, då väljer den en högre ton på synten. Och många växter... En del kan ligga och spela sig i låga oktaver och bara spela låga toner, medan lavar har vi märkt ofta spelar väldigt höga toner. Och sen så är det växter som, lite som nu, att den ibland tar några låga toner och sen kan det komma en hög ton. De kan vara lite sådär, både högt och lågt.
Ja. Och nu bröt solen igenom lite mer igen.
Ja, då fick vi lite
då
mer.
Kom det studsande liksom, boom, boom, boom.
Ja.
Och det har ju varit intressant i det här projektet, i och med att vi har jobbat med det i 20 år i starten och vi var ute och spelat in plantorna, eller växterna. Då var vi kanske mycket mer på jaktet och finna någon slags liksom, någon slags
kanske artspecifikt.
Ja, artspecifikt. Eller vad är det liksom? Är lava, ger de en viss typ av signal? Eller liksom stora gamla trä, ger det en annan typ av signal? Och vi var mycket mer på jaktet i de här, ja, sporen av det. Men så efterhvert, så i starten så trodde vi hade funnit, som du sa, att ja, men lava, de ligger liksom högt och väldigt aktivt. Medan de här äldre träna, de är liksom sakta. Mörka toner vi får, men sen så liksom får man en, tar man en ny lav och så är det något helt annat. Så det är också det som har varit intressant i det här projektet, och att man verkligen nu när man ser tillbaka kan se hur vår liksom förståelse av de här växterna har vidat sig, att man inser att man kan inte sätta dem i ett system. Och det är också därför vi valde att kalla det en flora, för det är ju liksom att systematisera plantor, medan vi kanske liksom motbevisar eller prövar kanske antyda att kanske man, det inte är så lätt att man kan liksom säga att det här är den här arten och den här exemplaret, den representerar allt som finns inför det här artsnamnet.
Nej, just det. Hur är det med relationen här till vetenskapen på det här området, och vad finns det för, hur tänker ni, alltså ni upplever saker och ni spel, låter växterna visa upp deras signaler så att säga, ja. Men vad finns det för vetenskapliga?
Precis, det man kan säga med de här signalerna som ja, forskare, växtfysiologer och så som har studerat, som studerar de här signalerna, att när de spelar lite så som de gjorde nu, vi hörde att det är lite slumpmässigt, så det kommer någon lågton eller det kommer någon högton så där. Det man har sett att när växterna blir utsatta för någon form av stress, om vi skulle börja kanske klippa av grenar eller något sånt där, då har forskarna sett att växterna börjar ge ifrån sig en mycket mer koncentrerad signal, att den skulle säkert börja spela samma ton om och om igen, eller att den kanske ett mer liknande mönster så, utan men när de är lite så här slumpmässiga och lite det är ganska långa intervaller mellan tonerna och så, då är de, kan man i alla fall säga att de inte är utsatta för stress. Men sen så är jag också lite så där, när vi började här för 7 år sedan, så var man mer lite mer säker på att våga svara på en del frågor, att jag tror att den spelar så här på grund av det här och så, men desto mer jag har jobbat med det här och läst om det här, desto mindre säkra svar vågar jag ge på sådana frågor också. Det är så mycket vi inte vet kring växterna också. Det är en filosof som vi har arbetat mycket med, som skriver mycket om växter och som samarbetar mycket med forskare också, som heter Michael Marder, som han säger att ungefär 5% av växternas beteende är känt för vetenskapen, så att det är fortfarande så mycket om hur de beter sig och som vi inte vet.
Typ 95% då, precis. Som vi inte känner till om vad som pågår där inne.
Exakt, ja.
Vad är det som pågår där inne i växterna? Det kan man verkligen undra. Och därför säger vi nu god morgon till dig, Olivier Van Aken, växtbiolog vid Lunds universitet. God morgon.
Hej, god morgon.
God morgon, god morgon. Ja, Olivier, vi har ju hört nu Simon och Bettinas inspelningar här av växter som är omvandlade då, de här elektriska impulserna till deras synta, och så kan man lyssna på det som toner och rytme. Vad tänker du när du hör det här?
Jag tänker det är ganska spännande att det pågår. Jag vet att det pågår, men jag har alltid lyssnat till det, kan man säga. Så det är intressant, och det är också bra att folk är fascinerade av det, och så kan alla lyssna på det och se att någonting faktiskt händer in i växthuset. Och det är det viktigaste, kanske, att man förstår att det faktiskt händer saker in i växterna utan att vi vet och utan att vi måste göra någonting speciellt med det.
Men vad är det som händer där inne i växterna? Varför håller de på att skicka ut massa elektriska signaler?
Ja, det är en bra fråga, och det, så vitt vi vet, har det mest att göra med, kan man säga, stressförsvar och stressresponser. Så till och med skador och kanske kyla också. Så det är ett sätt för att växten kan sprida signaler in i kroppen, för de har inget vanligt nervsystem. Så det är inte att någonting händer i min fot, då kan mina hjärna veta att det händer. Men det är inte så med en växt. Om någon insekt biter på en blad, är det bra för växten att veta att någonting händer där, så kan bladen på andra sidan också börja försvara sig. Så det är det viktigt att ha sådana systemiska signaler, och elektriska signaler är en del av en sån system för kommunikation.
Okej, så att det händer någonting på växten, till exempel som du sa då, att det är en insekt som biter på växten, och då skickas det signaler, och växter har ju då som sagt ingen hjärna som kan liksom samordna det här, utan då går det elektriska signaler till hela växten då när det händer någonting, eller?
Ja, precis. Och det finns flera typer, har man märkt, så det finns ganska snabba signaler som går några centimeter, ibland även 40 centimeter per sekund, så ganska snabba när man verkligen skadar och har någon hett objekt och trycker den på en blad. Man har också mer långsamma signaler som är mer någon millimeter per sekund, som också uppstår när man skadar blad. Så det finns, och man är inte precis säker på hur man kan jämföra det med våra nervceller, som har också axipotentialer som går ganska snabbt genom nervcellerna till hjärnan. Så det finns någonting som liknar det lite på vissa nivå, som är de snabba, och du har också de långsamma, som båda händer och på något sätt jobbar tillsammans, kan man säga, att försöka hjälpa med försvaret.
Det pågår massa liksom kommunikation där inne till växten då med hjälp av elektriska signaler. Vi kan ju lyssna på en växt, till exempel renfarna då, som Simon och Bettina har spelat in. Får vi höra hur de elektriska signalerna i form av toner då? Vi lyssnar lite. Vad tror du hände inne till växten här, Olivier?
Ja, det är en bra fråga. Det låter lite random, kan man säga. Så jag har inte testat, men om jag förstår rätt, om det är något mer tydligt och kontrollerat och likadant under tiden, så är det kanske mer en riktig stresssignal. Och det här låter mer som lite statisk bakgrund, kanske. För det är svårt att säga vad är bara bakgrund och vad är verkligen signal här.
Precis. Men för du forskar ju på detta då, med, kan man säga hur växter kommunicerar? Är det du forskar på?
Det är en del av det jag forskar med. Jag forskar faktiskt en del själv på hur växter svarar på beröring. Men som, så det finns, man kan säga okej, det finns en system för den lokala cellen som man skadar eller berör en cell själv. Och det är det vi forskar mer på. Hur svarar den specifika cellen på den beröringen? Och med det med elektriska signaler är det mer då okej, nu har en del av växten blivit berört. Hur sprider den nu en signal till en oberörd cell som ligger bredvid? Mm. Så vi jobbar lite mer på det lokala, kan man säga.
Ja, men det är ju jättespännande detta då. Alltså hur växter, för man tänker sig, eller har kanske tänkt sig växter tidigare som, ja, men nästan något dött på något sätt. Alltså, mm. Vi vet ju att växter är levande naturligtvis, men att det försiggår massa kommunikation där inuti växten och kommunikation mellan växterna. Men vad har ni då sett? Alltså, hur reagerar växten på beröring?
Det är en bra fråga. En viktig fråga är hur känner de av det i början? Och det är någonting vi är inte helt säkra på. Det är faktiskt en av de största frågor jag tycker som finns kvar. Vad är faktiskt den första mekanismen hur en cell kan känna av det? Och det har förmodligen att göra med membranet på något sätt trycks in. Och det finns en teori att det finns jonkanaler, så proteiner som kan släppa in joner som kalcium eller kalium och sånt. Och sen finns det receptorer in i cellerna som kan mäta okej, nu har vi en högre eller lägre koncentration på detta jon. Mm. Och det kan vi sätta igång en försvarsrespons. Men det verkar inte vara också bara så enkelt att just vara de där jonkanalerna. Jag tror det finns mer evidens att jonkanalerna hjälper med att sprida signal från den berörda cell till granncellen och så vidare.
Mm. Så det pågår liksom massa kemisk och elektrisk kommunikation inom växterna. Men är det också så att de kan kommunicera med varandra, växterna?
Ja, absolut. Det finns olika sätt och det finns några studier som också påstår att även elektriska signaler kan resa från den ena växten till den andra. Och jag tror i princip är det sant, så de har visat, det var någon kul video att man kopplade en maskros, jag tror med en copperwire till en sån sensitiva växt, och en växt som kan stänga bladen. Och så tar de något, sån, en jättehet eltråd och sen bränner bara maskrosen och ser det efter en halv sekund att sensitivan stänger bladen. Så de elektriska signalerna kan resa från en växt till den andra. Men om det händer där ute är det lite svårt att säga, för det finns inga elvajer mellan växter, så om den där kopplingen är lika bra är det svårt att säga. Men det finns också luftburna ämnen, så volatila ämnen som en växt som är skadad sprider. Lite som när man klipper gräset, att det luktar lite, så kan en annan växt också känna okej, nu har någon växt blivit skadad, så kanske kommer det också hända mig. Mm. Så den slags av kommunikationen finns också.
Det är ju en helt ny liksom värld, eller en helt ny sätt att se på växterna och med detta som du säger. Men Olivier van Aken, växtbiolog alltså vid Lunds universitet, tusen tack för att du var med och berättade om det här. Jag tänkte att du ska hinna lyssna på lite fler växter, nämligen när de då skickar de här elektriska impulserna.
Ja, tack så mycket, det var roligt. Tack så mycket.
Hej.
Hej då.
Kan växter låta? Ja, om de får hjälp av en konstnärsduo så går det bra. Då kan det bli musik. Musik som avspeglar växternas inre liv, kanske man skulle kunna säga. Elektriska signaler som pilar hit och dit inuti växten och som blir till toner och rytme i konstnärernas syntar, kan tonerna avspegla växtens humör. God morgon och välkomna till Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Jag heter Joakim Lindvall. Och det vi hör i bakgrunden, det är en våtbjörk inspelad på våren. På hösten låter samma björk så här. Visst är det skillnad? Vi ska strax få träffa konstnärerna som har gjort inspelningarna. Men vi ska också till Stora Karlsö för att lära oss mer om ejdrarna där och hur de tar hand om sina ungar.
Så nu står vi uppe på en av klipporna här på Stora Karlsö och tittar ut över Östersjön. Vi ser lite av Gotland där borta också. Mm. Och så tittar vi ut över ett stort grund här där ejdrarna brukar vara. De här ejderdagisen speciellt då. Då är det ofta flera honor som går ihop. De är så söta.
Ja.
Mm, om knappt 10 minuter eller så ska vi ut till Kalkstensön utanför Gotland. Vill du höra av dig till programmet så går det alldeles utmärkt. Skriv till naturmorgon@sverigesradio.se eller kontakta oss via sociala medier där vi heter Naturmorgon. Men nu, i Sunnemo i Värmland så har de bägge konstnärerna Simon Torsell-Lerin och Bettina Widevold-Hystad monterat upp sina syntar och förstärkare och satt sensorer på en liten gran som registrerar granens elektriska impulser. Impulser som blir till toner och rytmer. Lisa Henkov träffade dem en dag i våras.
Det är en väldigt liksom gullig känsla att sitta så här bredvid en så liten gran. Den är ungefär lika lång som jag, en halv meter, en 60-någonting.
När vi spelar in ute så här så vi går oftast ut och möter växterna i deras egen miljö där de är rotade. Så vi får ju inte en isolerad signal som man skulle få ifall man studerar en växt i ett laboratorium. Så. Det är ju vi också egentligen, men allt levande är ju egentligen genom en ständig metamorfos. En tall som kanske blir 700 år om den får leva ut sitt liv. Hur ska man representera det i en teckning från när den är ett litet frö till liksom en gammal torr tall till slut? Så det är ju mycket det att vi... Lite som med musiken också, att det är ju även teckningarna, det är ju någonting, ett ögonblick av någonting som blir fångat, inte någonting som kan liksom representera hela arten så.
Det är det här ögonblicket, det är inte det som har hänt för och det är inte det efter.
Och varför är det så viktigt?
Ja, det är nog viktigt för att vi tänker att det just att försöka att liksom förtydliga just hur allting är sammankopplat så att, eller liksom intrasslat i varann, att alla arter påverkar varann hela tiden och att granen är liksom inte utan, den är inte isolerad från sin miljö utan den är liksom en del av ett samspel tillsammans med alla mikroorganismer och andra växter runt omkring här och så att, och det är ju vi människor är också intrasslade i samma värld som växterna är, så att allting vi gör, allting påverkar allting hela tiden, så jag tänker det är därför det är viktigt i vårt projekt att försöker just förtydliga det här, att det är liksom ett ögonblick där allting är i, påverkar varandra, allting är i förändring som är fångat liksom.
Och känner ni att det kommer en vindpust nu? Ska vi låta granen berätta om den? Hör om den låter annorlunda. Det börjar blåsa och till och med grenarna vajar lite.
I takt med att liksom de teknologiska verktygen förbättras så, och vi kan mäta saker på andra sätt än vi tidigare gjort, så överraskar naturen oss hela tiden. Att den är alltid mer komplex än vi tidigare trott. Vi har ett exempel vi skriver om med en forskare som har gjort sina DNA-analyser av lavar till exempel. Och lavarna har ju sedan 1800-talet ungefär trots vara en symbios mellan en alg och en svamp. Men i hans DNA-studier då så har han ännu inte hittat ett exempel på en lav där det här traditionella definitionen stämmer, utan det är alltid fler svamparter inblandade i den här symbiosen. Så naturen verkar alltid vara liksom mer komplex än vad vi har trott. Så att det är lite det boken handlar om också, att hur naturen liksom alltid är på något sätt mer fantastisk än vad vi tror, och vi måste liksom omvärdera hur vi...
Nu instämde granen
instämde, ja.
från sitt högt ljud.
ja. Men det är ju lite det tema för boken också.
Oj, vad det blev fart på granen
nu, när du kom den igång, ja. ja. den kan, jag vet inte om den är enig eller oenig eller om den kanske... Ja, men att det har ju varit ett, projektet har ju varit ett sätt för oss också att gå ut och lära sig om det som lever runt omkring oss. Att vi har ju själva lärt oss väldigt mycket om växter och genom det här arbetet. Och det är ju någonting vi strävar efter, att liksom motverka vår egen växtblindhet genom det här projektet. Att, alltså att gå ut och lära sig om vad växterna runt omkring oss heter, men också deras betydelse för biosfären. Så.
Alltså jag börjar ju bli lite nyfiken på hur andra växter låter här också.
Ja.
Mm. Har vi möjlighet att prova på något annat? Det är lite lingonris och det är blåbärsris och det finns nog kanske någon liten björk bakom er som är...
Ja, precis. Vi kanske skulle prova att koppla på oss på några lingon här.
Ja, de är ju så små och taniga jämfört med granen.
Ja, vi ska se om de har mer aktivitet kanske än...
Lingonriset, on stage...
Så kan vi se. Det var lite högre toner.
Verkligen. Nästan som en liten flöjt.
Ja.
Mm. Ja, just det här lingonriset är ju som det är i april. Lite brunfläckigt och ser inte så där jätte... livaktigt ut, men det händer ju uppenbarligen saker inuti. Bra, den är ju gröna. Lingonris är ju gröna.
Ja, vi gjorde ett ett kapitel, eller ett arbete i det här projektet där vi verkligen gick in och undersökte det här med årstider. Vi följde en björk genom ett helt år, så vi spelade in liksom vinter, vår, sommar, höst, och så liksom, ja men verkligen registrerat hur ändrar de här signalerna sig. Och det är ju också intressant, för det var ju samma björk, men när våren, vi var där när, akkurat när bladen spratt, då var det ju full aktivitet, och det var ju en jättekontrast till vintern, och det var, ja, man kan nästan undra om det var i dvale. Det är ju en del forskning som kan vis att, ja men vissa växter kanske går i dvale på liklinje med vissa dyr. Så det var också liksom intressant att gå in och liksom, ja men vi ett år till en, ett, tre. Och undersök vad händer. Och där, då fick man ju också en speciellt förhåll till den här björkan. Den är här uppe i skogen, bak, ett litet stycke bak här. Så vi har en plats vi besöker.
Ja, är man nyfiken på att lyssna på lite olika växter, så finns det, vi har en hemsida som heter electronicflora.com där, som är liksom en digital följeslagare till våran bok då, där alla de här 100 olika växtinspelningarna finns tillgängliga som ett arkiv, så där kan man lyssna på, det är nästan 16 timmar med växtmusik från 100 olika arter. Den mest kanske liksom unika inspelning vi har fått, så det var en kaktus som vi spelade in i Spanien.
Jaha.
Den liksom spelar som nästan som en morsekod, den spelar liksom samma mönster och samma ton länge. Så att det, annars brukar man alltid så här, som vi har hört lite tidigare idag, att de liksom tar höga och låga toner, men den här liksom bara upprepa samma mönster. Det har vi liksom aldrig stött på med någon annan växt. Så.
Ja, just det. Det är underbart att höra historien om kaktusen. Ja. Som liksom är helt annorlunda än de andra.
Ja.
Eller så.
Ja, jo, den var verkligen helt...
Ja.
Helt udda liksom.
Ja. Ah, vad kul.
Mm, så där kan alltså en kaktus ifrån Spanien låta genom Simon Torsellerin och Bettina Widevold Hystads synta, alltså såna elektroniska musikinstrument. Och det är ju Lisa Henkow som har träffat dem i Sunnemo i Värmland i våras. Och vi ska tillbaka en gång till om en liten stund. Och då blir det musik från faktiskt några grässtrån. Men nu ska vi tillbaka till sommaren, till slutet av juni. Och vi ska till ett riktigt fågelparadis, nämligen Stora Karlsö i Östersjön. Mest känd är ön för sina stora kolonier av sillgrisslor och tordmular. Men här häckar också mycket ejder.
Så nu står vi uppe på en av klipporna här på Stora Karlsö och tittar ut över... Ja, Östersjön. Vi ser lite av Gotland där borta också. Mm. Och så tittar vi ut över ett stort grund här där ejdrarna brukar vara. De här ejderdagisen speciellt då. Då är det ofta flera honor som går ihop och tar hand om sina ungar tillsammans.
Mm. Varför gör de så, tror du?
Det är för att hannarna inte är där. Så de måste hitta en strategi för att ta hand om sina ungar. Det är svårt om man är ensam liksom.
Agnes Källström är guide och forskningsassistent här på Stora Karlsö och bland annat håller hon koll på öns ejdrar. En speciell grej med dem är att honan får klara så mycket själv. På våren samlas ejdrarna här utanför ön i stora grupper. De parar sig och sen går honan upp på land för att lägga sina ägg nära strandkanten, runt 5 stycken. Och i samband med det försvinner hannen, gudingen som man kallas, iväg. Och ådan, honan alltså, hon får ruva själv och även ta hand om de kläckta ungarna utan en närvarande pappa. Det där intresserar Agnes. Hur klarar honan det? Så vi börjar med att gå ner till en liten skogsdunge nära strandkanten.
Så då ligger de bakom stenen här, så vi får vara lite försiktiga.
Här ligger ejdrarna.
Ja, precis. Det är två ådor, alltså honor, som ligger kvar här och ruvar på ägg.
Ska vi se.
Där har vi en som ligger.
Men var?
Väldigt välkomflerad.
Hon ligger bakom en sten och hon ligger där på marken.
Mm. Och som du ser så är hon ju väldigt välkomflerad med sin fjäderdräkt. Hon smälter in där bland löven.
Ja, hon ser ut lite som en stor gräsandshona, så där spräcklig och brun. Men hon är alltså större och så har hon en kilformad näbb som slutar snett upp mot pannan. Hannen har samma omisskännliga profil men har starkare färger i ljusgrönt, vitt och svart. Men han är alltså inte här.
Och hur länge har hon legat här?
Jag tror hon har legat ungefär 2-3 veckor. Så att hon har ju inte ätit någonting nu på jättelänge. Hon ska ju vakta äggen hela tiden. Så att hon är nog väldigt tunn just nu.
Ja.
Agnes har skrivit ett fördjupningsarbete på sin biologiutbildning om hur ejdrarna på Stora Karlsö påverkas av att andra fåglar tar deras ägg från boet.
Alltså jag har ju tittat på ett videomaterial på de här ejdrarna som ligger här. Så det var alltså från förra häckningssäsongen, så har de satt upp 8 kameror som filmar ruvande ejderhonor. Och jag har ju tittat då på bopredation, alltså när trutar och kråkor tar deras ägg. För det är de som tar äggen här på Stora Karlsö. Så då har jag försökt hitta då tillfällen när trutar och kråkor är närvarande. Liksom, när på dygnet tar de äggen? Vad gör honan då? Hon är då borta från boet när äggen tas. Vilket jag upptäckt då när jag liksom skrivit ner alla event som hänt.
Mm.
De viktigaste resultaten är att det är precis i början, när hon har lagt sina första ägg, som risken är störst att en trut eller kråka är där och tar dem. Och äggen tas när det är ljust, tidigt på morgonen eller mitt på dagen. Agnes har sett att äggpredationen här på Stora Karlsö är ganska stor när man jämför med andra studier. I genomsnitt går det åt minst ett ägg per bo. Och dessutom ger var tredje hona upp när deras ägg tas gång på gång. De lämnar helt enkelt boet och det blir inga ungar alls. Och varför är det då precis i början som trutar och kråkor tar äggen? Jo, det är för att honan inte vaktar dem. Hon lägger nämligen ett ägg om dagen ungefär, men börjar inte ruva förrän alla ägg är lagda. Men att lämna sina ägg för att gå iväg och äta till exempel, det är ju väldigt riskabelt.
Alltså så länge hon sitter på äggen, då är det ju i princip noll risk att det sker en predation. Mm. För trutar och kråkor är typ lika stora som en ejderhona.
Mm.
Så de vågar sig inte ge sig på henne. Liksom.
Nej.
Utan det är just när boet är obevakat.
Men en havsörn skulle kunna ge sig på den vuxna ejden, eller?
Det skulle den absolut kunna. Ja. Och det ser man ju ett jättestort problem på andra ställen i Östersjön. Mm. Mycket i Finland bland annat. Men här på Stora Karlsö så har vi faktiskt inte, i princip inte havsörn under turistsäsongen. I och med att det är mycket människor som rör sig på ön så skräms de iväg då och åker till Gotland istället. Eller Lilla Karlsö för den delen också.
Honan går upp och lägger sitt ägg och sen så behöver hon ut och äta eller vad hon ska göra. Det hade varit väldigt bra om hannen kunde hjälpa till att vakta ägget, eller?
Ja, man tycker ju det. Men det är liksom inte riktigt hans roll. Men man undrar ju då om hannen kanske skulle kunna ändra sitt beteende och börja vara med och vakta ägget. För jag ser ju att hannar är närvarande ibland. Speciellt när hon lägger första och andra ägget.
Då finns det hannar runt omkring.
Exakt. Så då följer han ofta med upp. Jag vet inte exakt vad han gör. Det kan ju liksom inte jag utläsa ur en video. Men han bara står där och tittar. Men jag tror att han lite vaktar att hon inte ska liksom gå och para sig med någon annan och så. Så att han är ju inte med på något sätt och vaktar äggen på det sättet. Utan det är just bara när hon ska lägga sig och lägga äggen, sen försvinner han iväg. Liksom. Mm.
Agnes har tittat på många timmars videomaterial där man ser hur kråkor och trutar tar äggen. Och så här berättar hon om hur det kan gå till.
Då då är ju honan är ju inte närvarande här, utan hon har ju täckt över sitt bo med dun och löv. Mm. Och kråkan och truten vet för det mesta om att det är ett bo där liksom. Så att de riktar in sig liksom. Mm. Nu ska jag fram till det boet och kolla om det är något ägg. Och sen så gräver de upp boet liksom, tar bort löv med näbben och så tar de ägget i näbben och antingen pickar de hål på det i boet eller så bär de iväg ägget ner till stranden och äter det där. Oftast när de tar äggen så är det bara ett ägg i boet. Mm. För att som jag sa så är det ju att honan lämnar boet mest under de första dagarna. Mm. Så jag tror att det är liksom en avvägning där. Att antingen så vaktar hon sina ägg eller så äter hon mat för att då kunna sitta och vakta boet under hela liksom häckningen. Som varar i 26 dygn ungefär.
Ja, ejderhonan har det tufft. När hon väl börjat ruva kan hon inte lämna boet för att äta musslor ute i vattnet. Och ingen kommer och matar henne. Så hon måste vara i bra kondition för att klara ruvningen. Agnes och hennes forskarkollegor tror att en anledning till att många ejdrar på Stora Karlsö inte lyckas med häckningen är att de är i för dålig kondition. Kanske för att de inte hittat tillräckligt med musslor att äta. Och en mager hona kan välja att ta stora risker när hon lagt sina första ägg. För att försöka äta in i det sista för att klara ruvningen. Men då riskerar hon alltså att äggen istället blir tagna av en trut eller kråka. Och sådana utmaningar kan slå hårt mot ejdern som är klassad som starkt hotad på rödlistan.
Man hör ju att ejderstammen går ner som helhet. Så vad finns det för förklaringar till det?
Ja, alltså det är ju dels predation. Främst då från havsörn, men också alltså mink och mårdhund som främst är problem i Finland, så liksom finska delen av Östersjöpopulationen. Men sen är det ju också liksom mer större förändringar i Östersjön med blåmusslan då, som är den främsta föda. Och det finns ju massa studier på blåmusslor. Man skulle ju verkligen kunna tänka sig att det skulle kunna vara någon typ av förändring med blåmusslan, vart den finns, att ejdarna kanske inte hittar den lika enkelt, eller miljögifter. Mm.
Men här då på Stora Karlsö finns det ändå ganska många ejdrar, eller hur många är det?
Sista uppskattningen var ungefär 1000 häckande par, men jag gör ju också dagliga räkningar av ejdrarna som vi har här på vattnet, och det har vi sett en lite nedåtgående trend senaste åren. Det är nog troligtvis lite mindre än 1000 häckande par.
Mm. Men när du räknar dem då, är det här i hien du brukar stå då eller?
Ja, precis. Jag brukar stå uppe på klippan där. Ja. Och så räknar jag liksom alla ejdrar jag ser från hien och ända bort till skarvkolonin och Nordhamn där borta.
Ja, just det. Har du gjort det än idag?
Nej, det har jag inte. Ska du
göra det då?
Ja, men det skulle vi kunna göra.
Ja. Ja, men då får vi gå dit där du brukar vara då.
Ja, absolut.
Så vi börjar vandra upp för de branta klipporna.
Här får man akta sig så man inte trillar ner. Mm.
Och väl uppe fäller Agnes ut stativet till sin tubkikare. Och börjar spana ut över havet efter grupper med många ungar som passas gemensamt av några honor.
Där har vi ett ejderdagis långt Jaha, bort.
Okej.
Okay. De brukar ofta vara där. Nästan varje dag som jag tittar så är de längst ut där. Mm. Precis där vågorna bryts. Ska jag försöka räkna dem här. Det är inte alltid så lätt. Speciellt när det är blåsigt. Nej. Då flyter de runt med vågorna.
Ja,
liksom.
Jag förstår det.
Mm. Så det är 4 ådor. Ser det ut som. Och så, nu är alla ungarna under vattnet.
Ja.
Nu kommer de upp här en efter en. Plopp, plopp, plopp. De är så söta.
Ja.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17.
Räkningen har pågått i några år nu och de räknar fram till juli. Sen har de flesta ejdrarna gett sig av mot sina övervintringsområden. Nu är det slutet av juni och det är några veckor kvar.
Men det här underbara lätet som ejdern har, det hör man inte nu, eller?
Nej, utan det är mest i april då, där runt parningen. Mm. Jag var här en vecka i slutet på april. Och då var det ju fullt med gudingar här i hien. Mm. Alltså Hanna då.
Ja.
Som gjorde det här karaktäristiska lätet.
Ja, vad häftigt.
Och sen honorna som gör lite mer gock, 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 gock.
Mm. Mm.
Ett förtrollande lät det där. Så där låter alltså Adriana om våren, och vi hörde biologen Agnes Källström som är guide och forskningsassistent på Stora Karlsö, och reporter var Helena Söderlund. Och det finns inga nya siffror på hur många häckande par av ejder det finns på ön. Däremot så visar de dagliga räkningarna som vi hörde om här i reportaget att det faktiskt var något fler ejderungar ute på vattnet i somras än tidigare år. Så det verkar ju glädjande. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1, där vi strax ska tillbaka till Sunnemo i Värmland för att lyssna på mer växtmusik. Men innan dess så ska det handla om den här frågan. Bärju, en mäktig fågel. Har du hört den någon gång, Erland Lundin?
Nej, inte på riktigt. Det har jag faktiskt inte gjort.
Nej, alltså det är ju ett sånt häftigt ljud. Man inser att det är en ganska stor fågel när man hör det här liksom brösttonerna.
Ja, det är mäktigt. Mäktigt är det.
Ja, Erland Lundin i Båstad. God morgon.
God morgon, god morgon.
God morgon, god morgon. Du har ju skickat in en film till oss på Naturmorgon. Som jag står och tittar på nu på vår hemsida. Och där har du då sett en bärdjur som sitter på en trottoar, va? Och sen så helt plötsligt så lyfter bärdjuren, och sen så har den ju någonting med sig. Berätta, vad var det som hände?
Ja, men vi var ute på vår promenad i veckan, och så vid hamnen i Båstad så ser vi ju framför oss, först bara med ryggen emot oss, något stort och grått. Vi tror ju först det är en jättekatt eller mäktig eller något sånt, men så snurrar den runt huvudet, och ser man på filmen också, och så blicken är där, stirrar och säger, herregud, det är en uggla, en gigantisk uggla. Och så sitter den helt stilla, och så tänker vi först, vi stannar ju, men det måste vara skadad eller något sånt. Men sen, den sitter ju på något, säger vi. Ja, men herregud, då fattar vi att den har ett byte.
Ja.
Sen bara liksom tar den ett skutt, och så breder den ut sådana här mäktiga vingarna och lyfter med det här under sig. Så säger vi, är det en fisk eller vad är det? Så att den drog ju iväg. Det ser ju nästan ut som det är någon fågel eller något sånt den har med sig. Men det var häftigt.
Ja, jag förstår det. Och du beskriver så roligt också i brevet att ni blev nästan lite skraja när ni såg den här bärdjuren som blängde på er. Ni vågade inte riktigt gå fram.
Nej, alltså den liksom, vad gör ni här? Ska ni gå på min mat, eller? Typ. Så vi stannar ju helt.
Ja, precis. Okej, men en bärdjur, det kan vi konstatera. Men vad är det den har? Liksom, vad lyfter den med? Något väldigt stort och ljust är det ju. Mm. Och vem kan svara på det bättre än Susanne Åkesson? God morgon.
Ja, god morgon.
God morgon.
Ja, vilken fantastisk film. Den är ju jättehäftig.
Verkligen. Ja, jag håller med.
Ja.
Susanne Åkesson, som vi brukar höra här i Naturmorgon, som är ekologiprofessor i Lund. Ja, Susanne, var börjar vi någonstans?
Ja, bärdjuren är ju en rejäl uggla. Honan kan ju väga upp till 3 kilo eller till och med mot 4, men ungefär 3 kilo. Hannen är lite mindre, men de här fåglarna, det är ju vår största uggla. De är ganska opportunistiska när det gäller att ta byten. Och det beror lite grann på var de befinner sig, vad de får tag på. Mm. Och det här är ju ett kustområde. Och i Norge och vissa områden i Sverige så äter faktiskt bärdjuren ungefär hälften fåglar, hälften smådäggdjur eller av olika slag. Så det här är ju inte ovanligt för berguven att den kan ta en fågel, för det ser ut som det är en fågel. Och det är inte helt lätt att se exakt vad det kan vara för någonting, men när man tittar på det är en ganska stor fågel. Den är, har ju väldigt ljus buk, ser man när den berguven lyfter och den hänger liksom ner. Benen sitter rätt långt bak. Den verkar ha en något spetsig näbb, för det kan man se när berguven fortfarande sitter. Då verkar näbben på bytesfågeln sticka ut lite till höger. Och när jag lägger ihop allt det här, då tycker jag faktiskt att det skulle kunna vara en alka, alltså en sillgrissla eller någonting sånt.
Brukar ni se det i hamnen där i Båstadland? Sillgrisslor?
Det kanske det gör vi säkert, men det som hände när vi gick, sen när den hade lyft så gick vi framåt, så plötsligt så nästan som det var någon som anföll oss från höger sida. Men det var en häger som började att rya ordentligt. Den ryckte så och sen drog den iväg. Så jag tänkte, vad är det som händer? Men det kan det ju säkert vara. Ja,
ja, vilken spännande kväll.
Precis. Om man tittar på dietstudier på de här ugglorna så förekommer ju trutar, tärnor och även alkor. Och i Norge är ju alkor till exempel väldigt vanliga, så att där kan ju de utgöra ganska stor del av bytesvalet, skulle jag kunna tänka mig. Och de här grupperna fåglar finns ju, inte tärnor nu hos oss, men det förekommer ju trutar och måsfåglar till exempel längs kustområdena. Men de tar ju även olika änder.
Finns det någon sån här stapelföda, Susanne, som de verkligen liksom föredrar framför annat?
Ja, det beror på lite grann. Om det är så att det är gott om sork, så kan sork utgöra en ganska stor del av födan. Bebor de kanten eller en soptipp, då kanske bruna råttor är stapelföda. Så det beror lite grann på vad de har liksom tillgång till där de lever.
Det var förlåt, kör du, Erlend?
Vi visade filmer för vår skogsförvaltare här i kommunen. Och han sa ju också, nej men det är grattis, det är en berguv. Men det han också sa, att det finns han visste det finns ett par här i trakten. Men går det på filmen och säger om det är en ungfågel eller det är vuxen eller det är föräldrarna? För de var lite oroliga att de inte hade fått några unga.
Det vågar inte jag uttala mig om, för att det är lite svårt att se på den där filmen. Eftersom den är tagen när det är mörkt, va? Och så. Men det är ju inte ovanligt numera att berguvar förekommer i stadsmiljö eller i närheten av städer. Så att, och där har ju faktiskt även pilgrimsfalkar börjat häcka till exempel. Och de kan ju också utgöra en ganska stor predator på lokala brevduvor eller duvor och måsfåglar och så här. Så att de lever ju av vad de kan få tag på i området helt enkelt.
Det hade vi en i trädgården i sommar. Bara satt rakt ner på gräsmattan, en pilgrimsfalk. Så det var lite häftigt också.
Oj.
Ja, verkligen.
Ja, det, alltså, det är till Båstad. Erlend, vi får komma och besöka dig, tror jag, och sända ett program. Det händer ju både det ena och det andra, märker jag.
Ja, det gör det. Jag får börja kryssa fåglar. Ja,
du får göra det. Ja, men vilken spännande observation. Och tusen tack för svaret, Susanne Åkesson, som vi ju har här senare under året också i frågepanelen, naturpanelen. Så fortsätt att ställa frågor. Skicka dem till naturmorgon@sverigesradio.se. Ja, då går vi vidare och då blir det mer växtmusik här i Naturmorgon, nämligen grässtrå. Hur låter ett sådant? Det är något som du alldeles strax ska få reda på så fort Simon Torssell Lerin och Bettina Widevald Hystad har fått fast sina sensorer på stråna och kopplat till sina syntar. Det handlar om hur växter kan låta om man lyssnar på deras elektriska impulser, och det är Lisa Henkov som har besökt dem.
Jag ska se, jag provar att sätta det i gräset här istället. Det kan hända att...
Och då är det ju fjolårs... Nej, det är nytt gräs.
Det har kommit lite nytt där.
Det är så fint att se er också. Ni tittar på gräset. Vi tittar alla tre helt oupphörligt på gräset och lyssnar. Och på något vis gräset, det är ju 3, 4, 5 grässtrån kanske som de här klämmorna sitter runt. Och vi blir helt uppslukade av de här små grässtråna, ja. När vi också kan höra deras, vad som händer inuti på det här viset. Den här totala uppmärksamheten på några små grässtrån. Mm. Det är väldigt sällan man upplever den.
Ja.
Ja, jag tycker det är ju det som ligger lite i det här begreppet där du var inne på i stan med växtblindhet. Att liksom man går från och se naturen som en grön kuliss, som en bakgrund. Att faktiskt gå in och ta sig tid. Jag tycker mycket handlar om att ta sig tid och faktiskt sätta sig ner och vad är det vi har runt oss. Och vid det tid som de här 4 grässtråna att de får liksom den här tiden av oss. Och det också har ju varit viktigt i det här projektet att det har tagit tid, men det har trängt att ta tid. Det är liksom en långsam process på alla sätt.
Så ser att det händer en hel del i de där små grässtråna.
Ja, det är mycket aktivitet här.
Och vad har du gjort med, alltså hur har er syn på växterna och naturen förändrats under de här åren när ni har gjort de här inspelningarna, har läst på, vad vet man om vad som pågår för signaler i växterna, och ni har fortsatt och gått ut och mött växterna på det här sättet. Hur har det förändrat er syn på växter?
Jag tror framförallt har det nog lite där vi pratar om att det är lätt att ta växter för givet eller ta träden för givet, så det här, växterna var ju självklart levande för oss innan vi började arbeta med det här, men de har blivit liksom levande på ett helt annat sätt. Man har blivit mycket mer medveten om hur komplexa de är, och också blivit mycket mer medveten om just det här, hur intrasslade de är i sin omgivning och hur alla liksom arter påverkar varandra på olika sätt. Så jag tror liksom att naturen har blivit mer fantastisk genom det här projektet. Att man...
Så tänker jag också att det har gjort något med hur vi ser oss själv som människor. Att man kanske har gått lite väck från den här, kanske man kan säga humanistiska, att man sätter människor på topp av den här pyramiden som den, liksom, den topp.
Skapelsens krona brukar man säga ibland och så. Mm.
Och så inser man att okej, ja, men vi måste tänka om det här. Vi måste se oss mer som en flat struktur än att vi ska sätta oss över. För vi är ju avhängiga av allt runt omkring oss för att kunna samexistera eller samleva i den här världen vi befinner oss i. Och det är ju speciellt aktuellt när man ser vad som händer runt oss och krisen man står i. Mm.
Mänsklighetens stora kriser som pratas en del om nu. Och hur tänker du om ert bidrag där? Vad är det ni kan bidra med?
Ja, jag tycker ju det är intressant att tänka att man kan bruka konsten och musiken till och kanske ge en annan upplevelse vad växter är. Så det är väl kanske det där att öppna en ny tankeräcke oss. Mm.
Ja, det är ju att försöka få att se på växterna med en ny blick eller en annan blick. Att inte försöka, att man måste liksom inse växternas egen värde så att de att inte ta dem för givet utan att det liksom kommer ihåg att det är att vi alla är liksom sammankopplade och att det är på grund av växterna och fotosyntesen som vi andas också, så att det är växterna som låter oss leva så då är det också viktigt att vi tar hand om dem, tänker vi.
Det tänkte alltså Simon Tosellerin och Bettina Widevold Hysta i Sunnemo i Värmland, och det var ju Lisa Henkoff som hade besökt konstnärsduon i våras. Och vill du höra fler av Lirin Hystas inspelningar så kan man gå in på deras hemsida Electronic Flora, som också deras bok heter. Dags för veckans kråkvinkel den här lördagen med Jenny Berntsson-Djurvall, som har funderat på detta med katten på råttan och råttan på repet, men istället torsken på krabban och krabban på musslan. Och ålen Andersson som har bättre utsikter än på länge att nå Sargassohavet.
Jag ligger på mage på den solvarma bryggan och glor ner i tången. Det är som riktigt bra slow tv. Första stunden är det mest blåstången, grönslick och andra alger man ser. Men så lägger man märke till djuren också. Halvgenomskinliga tångräkor som liksom vattenpromenerar fram. Kammaneter som glittrar och någon liten strandkrabba som kommer travande, karaktäristiskt på snedden, från en tångruska till en annan. När barnen var små brukade vi förstås fånga krabbor. Så många och så stora som möjligt. Strandkrabbor som bor nära en brygga får vänja sig vid att åka hiss upp och ner i luften ett antal gånger varje sommar. Och som belöning får de käk. När jag själv var liten på 70- och 80-talen agnade man sin trådförsedda klänypa med en krossad blåmussla. Men blåmusslor har blivit allt svårare att hitta, så på senare år har vi mest lurat fram krabborna med räkskal eller en liten bit korv. Arter ökar och minskar. Ibland bara känns det så. Ibland är det lokalt. Och andra gånger stämmer det med verkligheten. Och med blåmusslorna är det ett konstaterat faktum. De har verkligen minskat. Forskarna har ett gäng teorier om vad det kan bero på. Det ena är att min barndoms somrar sammanföll med att Västerhavet var väldigt övergött. Och det gynnade blåmusslorna som ju badar i sin egen mat. De filtrerar havsvatten och suger åt sig plankton och små goda partiklar. Blåmusslorna, de kunde frossa på den tiden. Så min referenspunkt för vad som är normalt mycket blåmusslor är möjligen skev. Hur mycket strandkrabbor det fanns där när jag var i krabbfiskarnas prime time runt 8-9 år, det har jag faktiskt ingen aning om. Men så fick jag lära mig, här i Naturmorgon faktiskt, att krabbor har ökat de senaste decennierna. Och krabbor äter inte bara korv och räkrester, de äter massor med musslor också. Så pass effektiva är de att nu för tiden finns blåmusslor först och främst där krabbor inte kan komma åt dem. Under större stenar, uppe på flytande bryggor och ja, på musselodlarnas flytkonstruktioner. Men varför har då krabborna ökat? Det verkar handla om det som kallas kaskadeffekter. Katten på råttan och råttan på repet, ni vet. Om du plockar bort en nyckelart från näringsväven så byggs den om. Och en nyckelart som verkligen fattas i havet, det är torsk. Och inte minst då storväxt och glupsk torsk. Den som kunde sätta i sig mängder av allt möjligt där nere på botten. Småfisk, blåmusslor och krabbor. Och där är faktiskt mina barndomsminnen pålitliga. Om min mamma kläckte ur sig att det blir torsk till middag, då himlade jag helt säkert med ögonen och stönade: nej, inte nu igen. Kokt torsk, det var vardagsmat. Ja, man kunde fiska den själv, från land. Bara gå ut och hämta in middagen liksom. Och inte förstod jag lyxen i det. Idag är torskbestånden små och bara en mycket liten andel av torskarna i Västerhavet är gamla och stora. Men jag förstår värdet i att få ligga på en brygga och spana efter kantnålar, maneter och sjöstjärnor. Har man lite fiskgräns med sig så går det också att locka fram Andersson och kompani. Ja, Andersson är en rätt lång ål som håller till bland de stora stenbumlingarna. Kompani, det är två mindre ålar som är lite försiktigare. Ålar som de här, som stannar och växer upp vid västkusten, får inte fiskas. Där lyssnade samhället på de vetenskapliga råden och fredade ålarna för några år sedan. Och när forskarna nyligen utvärderade om fiskestoppet gjort skillnad så kunde de konstatera att, ja visst, avsevärt många fler ålar överlever, växer sig stora och når lekmogen ålder. Jag har ju ingen aning om hur gammal ålen Andersson är. Och havet är ju fyllt av olika faror också för en stor och tuff ål. Men mycket talar för att när höstmörkret faller, och om Andersson är redo för det, så kan den börja sin långa simtur till Sargassohavet för att leka.
Jenny Berntsson Djurvall i veckans kråkvinkel. Dags för en ny naturfråga och kanske vinna fina priser. Frågan lyder så här. Släktet vi nu söker har halva namnet gemensamt med den svarta döden på 1300-talet. Deras långa gröna slingor har glatt svärdbärare och guldfiskar och deras ägare. Men de ställer till besvär i det vilda. De förekommer här och där i hela Sverige i sötvatten och i brackvatten trots att de kommer från en annan kontinent. Kan du svara så skickar du det till naturmorgon@sverigesradio.se eller naturmorgon 35930 i Växjö. Vi tar frågan en gång till. Släktet vi nu söker har halva namnet gemensamt med den svarta döden på 1300-talet. Deras långa gröna slingor har glatt svärdbärare och guldfiskar och deras ägare. Men de ställer till besvär i det vilda. De förekommer här och där i hela Sverige i sötvatten och brackvatten trots att de kommer från en annan kontinent. Rätt svar på förra veckans fråga var ostronmusling eller ostronskivling som den kallas i mataffären. Och de som vinner priser är Lena Klamenius i Torpsbruk, Erik Hansson i Västerås och Gert Lundqvist i Avesta. Grattis alla tre! Nästa vecka här i Naturmorgon då hittar vi vår fältreporter vid Dannemora sjön i Norduppland med fokus på bland annat ugglor. Ugglor är oftast lättast att se på hösten tycker fågelkännaren Annika Rasten som guidar oss i sina hemmamarker i novembermörket. Vi som har jobbat med programmet idag är Helena Söderlund som producerar, tekniker var Martin Tomlin, fältreporter Lisa Henkov och jag heter Joakim Lindvall. Och här har vi en våt björk om våren. Ha nu en härlig lördag så hörs vi igen om en vecka.